Vi ska börja faktiskt med ett väldigt, väldigt välkänt bibelord som jag tror att ni alla har läst. Men vi ska läsa det. Det är från Psaltaren 139 och verserna 1-18. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart ska jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar gör jag mig en boning. Ytterst i havet ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag, låt mörker täcka mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Räkna dem. Är det fler än sandkornen? Så jag tackar dig, Herre, för att du är här mitt ibland oss. För att din ande är utgjuten här tillsammans med oss. Tackar dig, Herre, för att du ska tala till oss idag. Tala till våra hjärtan. Låt oss kunna ta emot det som du vill säga åt oss idag. Och jag ber dig, Herre, om nåden. Att få säga och förmedla någonting från dig, Herre. Någonting som du vill få sagt idag. Amen. Den här texten har åtminstone i den här folkbibelöversättningen som jag använder så har rubriken Herren känner mig. Och min rubrik för dagens predikan så är så här: Gud känner dig, ändå vill han använda dig. Och idag skulle jag faktiskt vilja tala speciellt till dig som har några svagheter. Dig som misslyckas någon gång. Till dig som kanske tror att du inte kan uträtta någonting i Guds rike. Till dig som kanske tror att du har förstört Guds plan för ditt liv på något sätt. Eller gått ut ur den. Eller kanske till dig som till och med tror att ditt liv inte var tänkt att vara, att du inte var planerad. Eller så här. Välkommen med här. Bibeln är full av misslyckade personer. Och idag så ska vi se närmare på en av dem. En väldigt känd person i Bibeln. Som kanske passar bra att titta på så här nära påsk. Han heter Petrus. Och ni som inte upplever att ni är misslyckade eller har några svårigheter i ert liv så här, ni får försöka hänga med ändå. Vi ska läsa från Matteus 16, verserna 13-20. När Jesus kom till trakterna av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? Det svarade: vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sen befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Så det var det första stället. Vi får hålla det i minne. Vi går vidare direkt till Lukas 22, 31-34 och sen verserna 54-62 också. Simon, Simon. Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Då sa Petrus till honom: Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarade: Jag säger dig Petrus, tuppen kommer inte att gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Och så hoppar vi lite till vers 54. Då grep det Jesus och förde bort honom och tog honom till översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Mitt på gården tände det en eld och slog sig ner, och Petrus satte sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden, och hon betraktade honom noga och sa: Den där var också med honom. Men han nekade: Nej kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en annan syn på honom och sa: Du är också en av dem. Men Petrus svarade: Människa, det är jag inte alls. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade: Visst var den där med honom, han är ju Galilé. Men Petrus sa: Människa, jag förstår inte vad du pratar om. Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord, att han hade sagt till honom: Innan tuppen gal i natt ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Så jag vet inte, jag är knappast den enda som kan känna igen mig i Petrus någon gång. Jag är väldigt fascinerad av Petrus, han är så oerhört impulsiv många gånger. Och lovar mycket och vill så mycket. Och jag tror att han faktiskt menar det han säger då han säger åt Jesus här också, att han aldrig kommer att svika honom, även om någon annan skulle göra det. Men vi ska titta på det här första stället som vi läste från Matteus. Där Jesus kallade Petrus, eller Simon, för Petrus. Och han sa: På denna klippa ska jag bygga min församling. Jesus såg någonting hos Petrus. För annars skulle han inte ha kallat honom för klippan eller sagt att jag ska bygga min församling på dig. Det var inte någonting mänskligt, det var inte någonting som Petrus presterade. Men det var någonting som han såg. Jag tror att det var en förtröstan, det var en tillit, det var en tro på att Jesus verkligen är Guds son. För det är i det här sammanhanget som han säger det, att du är klippan. Och sen i den andra texten så ser vi då hur Jesus inleder med att kalla Petrus för Simon igen. Fast han redan hade fått sitt namn Petrus. Jesus, han var medveten om att de här båda sidorna, de finns hos Simon Petrus. Det finns Simon personligheten och här finns också Petrus personligheten. Och man kan nästan höra det här uttrycket hos Jesus då han säger: Simon, Simon. Lite så här att han vet vad som är på kommande. Han vet att Petrus kommer att förneka honom. Men Petrus, han fattar inte här. För han säger: Jag kan gå med dig vart som helst. Jag tror den här Simon personligheten, jag kan göra det här, jag klarar det här. Men det går ju inte så lång tid så förnekar Petrus faktiskt Jesus igen. Trots att han har lovat att han till och med ska gå med honom i döden. Och här skulle, här skulle det kunna stanna så här då, okej. Okay. Så här var det med Petrus, med Simon. Han klarade inte mer, och det gjorde han inte i sig själv såklart. Men det stannar inte här, för Petrus han får en ny chans. Och vi läser från Johannes. Det blir mycket bibelord här i början. Johannes 21, och vers 15-17. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lam på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Här ser vi hur Jesus på det här sättet upprättar Petrus. Det är inte så att han ignorerar Petrus misslyckanden. Men han förlåter dem. Han påminner Petrus om den här kallelsen som han har lagt ner i hans liv. Och om det liv som han har i Gud. Han försäkrar sig om att Petrus verkligen menar allvar. Och att han verkligen överlåter sig till Guds verk. Och läser vi vidare i Bibeln så kan vi i Apostlagärningarna se om och läsa om hur Petrus verkligen blev mäktigt använd av Gud. Till exempel då de hade fått ta del av den helige ande på pingstdagen. Så står det att antalet lärjungar ökar med 3000. Då Petrus predikade. Och det kan man ju tycka att det är ett ganska gott missionsresultat. Verkligen. Petrus fick uppleva det här. Att bli använd av Herren. Men inte ens den gången med det här stora resultatet så handlade det om att Petrus hade lyckats väl. Det handlade inte ens om att han skulle bygga församling. Utan det handlade om det här att Gud skulle bygga sin församling. Som Jesus sa: du är Petrus, på dig ska jag bygga min församling. Och jag tänker att vi får ha det här i minne också då vi tänker på andra uppgifter i Guds rike. Eller på vår egen församling. Det är inte vår församling, fast vi gärna vill säga det. Det är inte vår mission. Det är inte vår evangelisation. Det är inte ens vårt ungdomsarbete eller vår verksamhet som vi har här. Det är Guds. Och precis som Jesus såg saker hos Petrus. Han såg potentialen. Så ser han möjligheterna också i våra liv. Han vill anförtro dig och mig uppgifter. Och det är inte för att vi är så bra och förträffliga i oss själva. Utan för att vi precis som Petrus har insett vem det är vi tror på. Vem det är som har makt att göra under. Och samtidigt som han har sett den här potentialen hos oss så vet han om att vi ibland kommer att misslyckas. Han känner oss utan och innan. Och han vet faktiskt till och med mer om våra svagheter än vad vi själva vet. Så då vi går in för att göra någonting i Guds rike så är det inte bara en roll som vi iklär oss. Utan då går vi in med hela vårt liv. Precis som vi kanske inte tycker att vi är missionärer. Men precis som missionärerna vi såg på filmen. Eller missionärer vi har träffat. Som lämnar hela sitt liv. Och går in. Eller går ut på missionsfältet. Så på samma sätt så är det, tror jag, också här. Då vi ska tjäna Gud här i vår vardag. Så får vi göra det med hela vårt liv. Och inte bara tänka att det här är någon roll som jag tar på mig. Någonting som jag gör så här då jag går till kyrkan eller så här. Utan vi finns där i det här livet med det som är bra och det som är dåligt. Vi kan faktiskt inte vara på topp hela tiden. Vi kan inte prestera 100% hela tiden. Och det är helt okej. Frank Ådahl, om det är någon som minns honom, han hade på 80-talet en sång som gick så här. Att lämna allt och följa mig kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mera. Och det är ju det som vi tänker. Det är ju därför vi gör det. För att det verkligen har betydelse och ger oss så mycket mera. Så vi får gå in i det Gud har planerat med allt vi har i våra liv och allt det vi saknar också. Det är inget problem för Gud att vi har svagheter. Det är inget problem att vi misslyckas. Han har liksom tagit med dig beräkningen. Han visste om det redan då han såg oss innan vi var födda. Att vi kommer att misslyckas. Och ändå vill han använda oss. Då Jesus första gången kallar Simon för Petrus, klippan, så visste han allting om Petrus. Han visste om den här impulsiviteten. Han visste om den här tvehågsenheten, vankelmodigheten som fanns hos Petrus. Som var en del av hans personlighet. Men det som Gud är mest intresserad av är vårt hjärta. Hurudan är situationen med vårt hjärta? Han vill ha hela hjärtat. Det kommer en bild här småningom. Med alla sår och alla ofullkomligheter vi har. Jag har visat den här bilden tidigare också. Du var på ledardagarna i Ekenäs i fjol. Men jag tycker den är så talande. Någon som räcker upp sitt hjärta. Ett hjärta som inte ser riktigt helt ut. Och säger det är inte så mycket. Gud, men det är allt jag har. Och Gud, han svarar, det är allt jag någonsin har velat ha. Så vi behöver inte tänka att jag är inte musiker, så jag passar inte in i Guds rike. Eller jag är ingen predikant, så det är inte heller någonting för mig. Och så här gör vi ofta, vi checkar av vad vi inte kan och vad vi inte klarar av. Och det är klart, Gud använder våra styrkor. Han ser, han vet ju vad han har lagt ner i oss. Men jag tror att Gud går ännu längre också. Och använder till och med våra sår, våra svagheter, våra ofullkomligheter. Kanske till och med sorger som vi har i vårt liv. Så kan han använda. Jag tror att många, om vi tänker nu. På missionärer till exempel. De har ju varit riktiga pionjärer. Då de åkte ut. Men kanske har de så här mänskligt sett inte haft så riktigt mycket att komma med. De har åkt ut i ett nytt land. En ny kultur. Ett nytt språk. Och kanske inte haft så stora aningar om någonting av det här. Men det de har haft, det är en längtan att tjäna Gud. De har haft en förvissning om att de är beroende av honom för att kunna tjäna honom. Och jag måste säga att jag sa också här att det är bara nåd att jag står här idag. Och jag har verkligen fått uppleva det här också. Jag tror att det här beroende är väldigt viktigt på något sätt. För att vi inte ska hamna där att vi själva tror att det är vi som bygger Guds rike. Så på något sätt har jag också känt mig utmanad av Gud under de senaste åren många gånger. Då jag tycker inte att jag har haft en aning om någonting. Och så har jag hamnat i en situation. Jag får tro att Gud har satt mig där. Och sen har jag bara märkt hur pusselbitar faller på plats. För att jag har varit beroende av Gud. Och måste öppna mig för hans ledning helt och hållet. Vi har också många exempel i Bibeln på personer som fick gå in i olika uppgifter och tjäna Gud. Fast skulle man ha bett dem skriva en CV och läst igenom den, så skulle man kanske på pappret inte ha tyckt att de riktigt höll måtte för de här uppgifterna som de hamnade in i. Vi har till exempel, vi kan börja med Mose. Vad sa han då han blev kallad? Ja, så här. Men Herre, jag är ingen ordets man, varken förr eller nu när du har talat till din tjänare. Jag är trög i talet och har en trög tunga. Och ändå vet vi vilken ledare Mose blev. Visserligen fick han sin bror som språkrör då han tjatade om den här tröga tungan. Men i alla fall, vi har Gideon som säger så här då Herren kallar honom. O Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Så då förstår vi då, han är den yngste i den mest obetydliga släkten. Hur han ser på sig själv. Ibland är det kanske inte vi själva som ser ner på oss heller. För David var det så här att Saul sa åt honom. Inte kan du gå och strida mot den filisten. Du är ju bara en pojke och han har varit krigare ända från ungdomen. Så det kan ju också vara saker vi får tampas med att någon annan kommer och säger att vi inte kan göra saker i Guds rike. Vi har till sist tänkt att ta Salomo här. Den vise Salomo som då han blev kallad. Sa så här åt Herren. Jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Och så kan det vara. Så har det varit för mig också många gånger. Jag vet varken ut eller in. Det kommer med jämna mellanrum såna här stunder. Då man verkligen inte vet vart man ska gå förrän man har frågat Herren. Ibland kan det också vara så här att man har en längtan om att göra någonting. Men att man inte upplever riktigt att man är där på det ställe dit man längtar. Jag minns då jag kom med i församlingen då för 8 år sedan. Det var i Nykarleby. Och med samma fick jag faktiskt en ganska stor längtan att göra någonting. Att betyda att liksom få göra en skillnad i Guds rike. Och jag minns att jag gick där nästan som Israels barn och knorrade lite. Då jag gick och städade vässorna. Det var min tur att städa i kyrkan. Och jag städade herrvässan, minns jag. Och så gick jag där och så sa jag åt Gud att Gud, jag vet att jag sa åt dig att jag gör vad som helst. Men det var inte det här jag hade tänkt mig. Och men på något sätt alltså, fick jag en riktig upplevelse. Det liksom boom slog ner så här i mitt hjärta. Att Herren sa åt mig, var trogen i det lilla. Så ska jag anförtro dig mycket. Och det här tror jag är en nyckel också. Det kan hända att inte vi genast kommer in på det här som vi tänker. Men det här är jag ju som klippt och skuren för. Ser du inte Herre? För jag skulle passa bra till den här uppgiften. Men det kan hända att han vill också först se att du har ditt hjärta på rätt ställe. Att du verkligen gör de här små uppgifterna också. Med ett glatt hjärta för Herren. För vem av oss vill egentligen komma till kyrkan och det är inte städat på herrvässan? Det är också en viktig uppgift. Lika viktig som många andra uppgifter. Och på tal om att fundera så här och drömma vad man vill göra så måste jag faktiskt erkänna att det här, att jag står här, är inte någonting som jag har drömt om. Ibland kan jag nästan känna en sån här avundsjuka mot de pastorer som står och säger att de har visst att de ska bli predikanter, att de har längtat efter att få stå här i predikstolen. Och själv var det så här för mig då jag kom med i församlingen i Nykarleby. Efter en tid så fick jag en del uppgifter. Och så sa jag, minns jag sa åt Agneta som var pastor, så sa jag, jag är så glad att jag inte upplever att jag har fått någon predikokallelse. Man ska inte säga sånt tydligen. För här är jag nu då. Och helt beroende av Herren. Det måste vi säga. Så jag tror att Gud kan använda det han har lagt ner i oss. Men jag tror att han också kan använda våra svagheter och misslyckanden. Han inte bara kan det. Ibland tror jag att han nästan gör det tack vare att vi har vissa svagheter och misslyckanden med oss i bagage. För finns det någon som skulle vara bättre på att nå människor som har misslyckats på grund av att de har varit för impulsiva än någon sån här typ som Petrus? Som själv visste hur det är. Som själv har misslyckats men blivit upprättad. Eller finns det någon som skulle vara bättre än en Mose typ på att peppa människor som har svårt att hitta orden? Och ibland kan han till och med använda det som gör, kanske fortfarande gör ont inom oss. Jag tänkte berätta om en grej som hände då jag var i Burundi faktiskt på besök. Nu, det var i juni i fjol. Det var så här att vi har ett projekt i Burundi som motverkar människohandel och drogmissbruk. Vi hade seminarier med pastorer från olika ansvariga församlingar. Och det var främst Tina Limatainen som är vår ordförande som hade de här seminarierna. Hon är hälsovårdare. Och det var ganska känsliga ämnen att ta upp i Burundi. Eftersom att det gäller prostitution, människohandel och sådana saker. Så hon talade om sexualhälsa. Och på något, av någon anledning kom diskussionen bland de här pastorerna mer och mer in på det här att barn är en Guds gåva. Så långt är jag med. Det håller jag med om helt och fullt. Men också på det här på något sätt att ju flera barn man får desto större gåva har man fått. Desto mer vill Gud välsigna en. Och att underförstått att de som inte har barn eller har bara få barn är inte lika välsignade som de som har många barn. Och till saken hör att vi inte kan få barn eller jag kan inte få barn. Och det här har varit en sorg som jag har burit med mig genom åren. Som jag inte kanske har bearbetat innan jag kom tillbaka till Gud så att säga. Men mitt i allt så bara upplever jag hur jag själv stiger upp där. Tårarna rinnande ner för kinderna. Det var inte heller så proffsigt av mig. Där tillsammans med de kostymklädda herrarna som var pastorer. Och jag bara upplevde hjärtat bulta. Och jag bara upplevde att jag måste få sagt det här. Så jag berättade om min situation. Jag sa att jag har varit gift med samma man i över 25 år. Vi har inte fått barn. Och jag har bearbetat det här och kommit fram till att det här är inte ett straff från Gud. De här männen tittar på mig och nickar lite så här. Sen i bilen på väg därifrån så talar jag med Freddy, vår kontaktperson som också tolkar. Han sa, det var inte så lätt att tolka det där du sa. Jag sa, jag förstår det. Så sa, men du har rätt. För att jag sa åt de här männen att jag hoppas att de kvinnor hos er. Jag sa, ni känner säkert också kvinnor som inte kan få barn. Och jag hoppas att ni inte stämplar dem. Att de liksom har blivit utan Guds välsignelse. Eller att det är ett straff på något sätt. Och han sa att det är väldigt vanligt att kvinnor i Burundi, barnlösa kvinnor. På något sätt stöts ut eller blir stämplade. på grund av det här. Så det var också nåd, tycker jag, på ett sätt att Gud kunde använda det här som jag knappt har kunnat tala om förrän de senaste åren. På ett så annorlunda ställe som i Burundi tillsammans med en massa pastorer. Vi ska läsa ännu Romarbrevet 8 och 26-28. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Allt samverkar till det bästa då man älskar Gud, då man överlåter sitt liv i hans händer. Jag tror på det här, jag har märkt det i mitt eget liv. Ofta ser man inte när man är mitt i, men i efterhand kan man se hur både goda och dåliga saker i våra liv, både lyckade stunder och misslyckanden, både styrkor och svagheter, har kunnat på något sätt bilda ett pussel där vi ser att det ändå har samverkat till det bästa. Det Gud vill ha, det är ditt hjärta. Han känner dig från början. Det är han som har skapat dig. Han vet om alla brister. Han vet om alla dina felsteg. Och ändå kallar han dig att gå ut och göra saker. Att bli använd av honom. Och han är väl medveten om den risk han tar då han gör det här. Han tar emot dig igen och igen då du kommer till honom med dina misslyckanden. Han upprättar dig på nytt. Och så ger han dig nåden att till och med dina felval, dina misslyckanden, dina dåliga beslut kan få bli till välsignelse för andra människor. Om du bara låter Gud ta hand om dem först. Så tack Herre för att det här ska få vara verklighet i våra liv. Att vi får komma till dig precis sådana som vi är. Vi får komma Herre med våra misslyckanden, vi får komma med våra felsteg och vi får veta att du finns där och du tar emot oss. Herre, jag ber för oss var och en, om vi bär på sånt som vi inte har kommit till dig med ännu. Att vi idag ska kunna lämna över åt dig sånt som gör ont inom oss, som du behöver få ta hand om. Amen.